kommer ett program som handlar om den historiedag som skulle vara den 15 maj nu i vår. Som ni förstår så spelades det här in innan krisen med corona. Och de som anordnar det här har nu bestämt att man skjuter på den här historiedagen till ett senare tillfälle. Förmodligen under hösten. Men vi har ändå gjort ett program som handlar om Tyresö kommun som är med och ordnar en historiedag. Så att ni kan lyssna på det ändå, för det kan ju vara inspirerande för er att lyssna på vad som kommer i höst. Och ni kan anmäla er till det då. Så att varsågod, här får ni lyssna på den intervju jag gjorde med Mats Fält och Håkan Blomqvist. Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ett återkommande inslag faktiskt här på radion är att Mats Fält en gång om året vill komma hit och berätta om ett arrangemang som sker. Ja, det har skett i många år, eller hur Mats Fält?
Ja, det har nog hett i 14 år, 12, någonting sånt. Ja.
Sen 2006.
Ja, och inte nog med att Mats Fält är här, även den andra personen som är den som är med och organiserar här. Du heter?
Håkan Blomqvist.
Håkan Blomqvist, välkommen. Och då, Mats Fält, är det du som har dragit igång det här?
Ja, jag har dragit igång det för länge sedan.
Precis. Och vad pratar vi om?
Vi pratar om Tyresö historiedag.
Tyresös historiedagar?
Yes, historiedag.
Historiedag?
Yes.
Vad är det?
Det är en dag då man har föreläsningar och diskussioner om historia på slottet. För lärare i princip på högstadiet och gymnasiet i länet. Men det är också så, det är viktigt att påpeka, att om man är privatperson och kan tänka sig att lägga ut 800 kronor plus moms så får man faktiskt komma. Det är,
ja!
Det är få som har gjort det, men det är faktiskt helt okej att komma som privatist. Och då får man föreläsningar och diskussioner och lunch och kaffe och frukost.
Det är jättetrevligt. Jag har varit där 2 år nu.
Mm.
Men innan vi går in på detaljerna, nu ska vi först presentera Mats Fält. Du är ganska känd där i Tyresö. Och varför har du liksom hållit på med just det här? I vilken egenskap?
Jo, jag var ju kommunalråd för skolan. Grundskolan och förskolan och gymnasiet under ett antal år, 9-10 år. Och mot slutet av det där så höll man ju på att hitta på att man skulle tvinga alla gymnasieelever att ha historia. Och då tyckte jag att det kanske inte var så bra, för det, frågan är om det ens hjälper historieämnet att tvinga in folk i något som de kanske inte vill vara med om. Så då tänkte jag, kan man göra något annat mer positivt för historieämnet? Och då var min tanke att jo, men man kanske skulle försöka använda vårt fantastiska slott och göra något som blir bestående, som precis det här blev sen. Att man samlar folk som är intresserade av historia och plockar dit bra föreläsare. Och inte minst låter historielärare från länet träffas och umgås. För det är ju det som är uppenbart, att det är ju inte bara föreläsningarna, utan det är ju det liksom, att komma till slottet och få träffa andra som håller på med samma ämne. Det är ju dessutom så att historieämnet har ju då tyvärr krympt ihop ämnesmässigt eller timmässigt och också när det gäller antalet lärare. Så att det är, inte minst för den här gruppen är det ju extra intressant och kul och liksom en boost för dem att träffas.
Mm.
Och kanske inte minst de som träffas då varje år, för att det är ganska många skolor som skickar folk regelbundet på den här tillställningen.
Och du är själv historieintresserad?
Ja, jag har hållit på en hel del och skrivit en hel del om historia och sådär.
Jag vet det. Och du har skrivit om det här konstiga historieämnet som heter Tänk om det inte var så här. Om den
ja, du menar det.
Vad kallas det?
Alternativ historia.
Vad hände om inte...
Ja, lite sånt har jag hållit på med.
Om inte Hitler föddes, vad hände då? Precis. Ungefär så.
Nej. Ja. Jo. Nej, men det är lite det också. Ganska mycket 1800-tal och amerikanska inbördeskrig och sånt där. Det är blandat, blandat.
Och hur
Österrike-Ungern förresten. Jag är mycket för sådana länder som inte finns längre, det är roligt.
Och hur kom det sig att du hittade just Håkan Blomqvist?
Ja, det gjorde jag väl egentligen inte, utan jag hittade Södertörns högskola och samtidshistoriska institutet. Och det var ju någon företrädare till dig, någon kvinnlig sådan, som började samarbetet. Och sen har vi bytt ut henne mot dig.
Ja, det var Elisabeth Elgan som var föreståndare på den tiden då, alltså 2006 för Samtidshistoriska institutet. Så det var väl hon som inledde det här samarbetet med dig.
Precis.
Och också med hjälp av Maria Dean som var en av de ansvariga på institutet då. Sen så 2009 tror jag, då ersatte jag Elisabeth som föreståndare för institutet, och det var väl då vi fann varandra, kan man väl säga, runt Pickett's Charge.
Ursäkta?
Ja, alltså Pickett's Charge, det är alltså en händelse under slaget vid Gettysburg under nordamerikanska inbördeskriget. Men det var väl ungefär där som det klickade.
Det är en sån här riktig nördvänskap.
Håkan hade de där soldaterna på köksbordet när han var liten. Ja. Jag har varit där 8 gånger. Ja.
Oj! Så du blev avundsjuk på Mats?
Absolut, som hade varit... jag har aldrig varit där.
Men Håkan Blomqvist, vem är du?
Ja, jag är docent i historia på Södertörns högskola och var föreståndare under flera år på Samtidshistoriska institutet. Någonting som jag slutade med 2015.
Mm.
Men ja, det finns inte mer att säga om den saken.
Men vilken del av historien är din?
Ja, det, vi kallar ju det samtidshistoria ofta. Det vill säga det är egentligen den historia där vi fortfarande kan tala med människor som var med.
Aha.
Det är institutets fokus, men det är inte helt sant därför att institutet har också historiker som har lite äldre historia, 1800-tal och så vidare. Så att jag har varit både inne på 1800- och 1900-tal.
Mm.
Och både som forskare och som lärare.
Mm. Och du brukar också hålla ett av seminarierna på historiedagen?
Ja, jag har gjort det många gånger.
Ja, och, ja. Vilka ämnen då?
Ja, det har varit... dels har det handlat om alltså kvinnornas hungerupplopp 1917 i Sverige då. Oj. I samband med ryska revolutionen och sånt där. Mm. Som jag har hållit på mycket med. Sen har det varit... judisk historia och det kan vara historia om antisemitism och den typen av teman.
Det hände förra året om
det hände
om någon, vad heter de?
Ja, om den här judiska organisationen Bund, ja,
just
den
det,
socialistiska det judiska arbetarrörelsen som jag har hållit på och forskat kring ganska mycket. Ja, sen är också det ryska och sovjetiska barnhemssystemets historia hållit på mycket. Därför att jag var själv mycket inblandad i stöd åt ryska barnhemsbarn under många, många år.
Mm. Och din son är också historiker?
Ja, han är doktorand i historia. Han sa till mig vid något tillfälle när han pluggade historia i Uppsala då, pappa, det är riktig historia, inte så där som du håller på med. Och med det menar han att det var lite äldre historia, va? Det var 1600-1700-tal.
Okej. Ja, men nu ska vi prata om den här historiedagen. När är den för det första?
Den är fredag den 15 maj.
Mm.
Och börjar klockan 9:30 blir det väl med frukost och sen kör vi igång från med 10.
Ja.
Och sen kör vi fram till i princip klockan 4 är det väl. Och då hinner man med en huvudföreläsning som i det här fallet kommer att handla om Kina. Stormakten Kina i historiskt perspektiv. Och sen så är det parallella seminarier med 2 grejer per omgång. Liksom. 3 omgångar blir det väl, va?
Så är det
totalt
temat?
Är det 4.
Är det temat Kina? Så?
Nej, det kan man väl inte säga. Däremot är det huvudnumret i Kina.
Aha.
Mm. Och då kommer alltså Lars-Peter Fredén som har varit... Dels har han befriat Baltikum eftersom han var en av de huvudansvariga på svensk sida för jobbet 1991 med att hjälpa balterna att bli självständiga.
Aha.
Så han har otroligt mycket spännande saker att berätta om det. Han var och pratade med vänortsföreningen i Tyresö för något år sedan om detta och det var helt, helt fantastiskt. Och man ska veta det också att Lars-Peter Fredén, han är i princip som såna här bästa sortens engelska föreläsare. Han är helt fantastisk.
Aha, vad roligt.
När han var på vänortsföreningen så sa vi att ja, men du pratar 30 minuter, sen tar vi frågor. Han pratade 55 minuter. Det var ingen som klagade. Han var helt fantastisk och berättade just om det här, liksom hur lilla Sverige kunde spela en roll och hur det hände en hel del såna osannolika saker. Och bland annat en väldigt intressant variant var att det här att mitt i krisen så kommer han som svensk ambassadör till Vilnius och då är det mitt i natten klockan 2 och det är kaos och det är 70 personer som står i kö till presidenten. Och då konstaterar någon på det litauiska protokollet att oj då, här kommer svenska ambassadören. Och då går alla åt sidan och han får komma in först och han tömmer rummet. Aha. Och han får prata själv med presidenten. Det är nog inte ofta det har hänt de sista 300 åren att ambassadör har fått den rollen och spelar liksom på den planhalvan på det sättet. Men Lars Peter, han är helt fantastisk föreläsare och han kommer alltså att prata och han har jobbat med Baltikum och sen har han jobbat på UD och sen har han har varit reseledare förresten länge sedan. Sen har han då varit ambassadör i Kina.
Okej.
Och han har också varit statist i kinesisk operaföreställning. Och så har han på lediga stunder cyklat runt på kinesiska landsbygden.
Oj.
Tagit sin cykel, cyklat till semestern var slut, lagt in cykeln i källaren hos någon bonde och sen kommit tillbaka 4 månader senare och fortsatt cykla. Så han har liksom verkligen...
fick han göra sånt i Kina?
Ja, men alltså så stängt ju inte Kina.
Nej.
Men hur fritt han fick göra det? Jo, men det var nog ganska fritt. Det tror jag nog inte de har koll på det sättet, men han har verkligen tagit sin uppgift på allvar. Sen hörde du till pjäsen också att han var en av de första studenterna som kom till Kina 80-81 någonting, när man alltså började låta
utländska
studenter komma in efter det här riktiga krisåren med kulturrevolution och massakrer och grejer. Mm. Så att han har en väldigt djup och kvalificerad förankring i detta land och är ansedd som en av de svenskar som kan mest om detta land. Och poängen med hans föredrag är alltså att prata om Kina, vad som händer och varför, och sen mycket koppla detta då till historiska perspektivet.
Bra,
det Kina som fanns och det Kina som har funnits och så vidare.
Mm. Det är alltså huvudföreläsningen.
Det är huvudföreläsningen.
Och då sitter man i den stora salen där.
Yes, i biblioteket.
Ja. Vad är det mer, Håkan, som ni tänker bjuda på? För frågan är först här, är ni två som sätter ihop programmet?
Ja. Mm. Det är det. År efter år efter år.
Är det svårt att hitta nya, eller?
Nej, det tycker jag inte.
Nej, vad kul. Ja, vad roligt. Ja. Ja, nej, vad är det mer för
Ja, det övriga programmet är i år, skulle man kunna säga, det är väldigt så här kött. Ditt program insåg vi när det hade börjat komponeras ihop så här. Det blir alltså väldigt mycket kropp och känsla, våld och sex faktiskt. Så det bör väl vara någonting som passar idag.
Varför har ni inte rubriken? Det var ju jättebra rubrik. Det lockar ju mer än Kina.
Nej, tror du? För jag tänkte
våld och sex brukar jag alltid sälja. Ja. Det vet man ju. Ja.
Och det här är då olika programpunkter, de här parallella punkterna. Och då har vi alltså... I början här då på förmiddagen så är det en professor, Lena Ros från Södertörns högskola. Hon är religionsvetare och hon talar på temat religion, sexualitet och bilden av den andre. Aha. I filmen 300. Filmen 300, det är ju sån där antik action liksom, som den kom väl 2007, var en stor film och handlar om slaget vid Thermopyle.
Oj.
Där då 300 spartaner, väldigt muskulösa män med tvättbredda magar som står emot 300 000 perser i det här slaget om Thermopyle med Leonidas, kung Leonidas på spartanernas sida gentemot Xerxes, alltså perserkonungen på andra sidan. Jag har ingen aning om vad det är, den föreläsningen, hur den kommer att utveckla sig kring liksom sexualitet och bilden av den andra. Men jag tror det blir oerhört spännande, för okay. Lena Ros är en fantastiskt härlig föreläsare också.
Aha,
jag har hört henne mycket om religion och mat och sådana
saker.
Och parallellt med det så kommer en annan historiker från Södertörns högskola, docent Kristoffer Kolstedt. Han kommer att tala om våldets djupa sår. Alltså hur man har diskuterat våldsoffers lidande och rättigheter ända sedan 1945.
Mm.
Ja, det blir också spännande.
Ja, verkligen. Så då måste man välja på det. Antingen
Thermopyle 6 eller våldsoffer.
Det är ett svårt val här.
Ja, jag kan tänka mig det.
Mm.
Ja, sen är det då lunch på Tyresö slottskrog där. Och det brukar alltid vara väldigt god mat och väldigt trevligt. Och nästan alltid bra väder.
Ja.
En gång, kom jag ihåg, fick vi vara inomhus, men det var inte på grund av vädret. Det var för att de hade rivit upp hela altanen. Liksom.
Det
var bara grus där ute. Men nu, senaste året, så gick det återigen utmärkt att sitta ute. Liksom.
Med god mat också.
Med god mat. Och, lysande.
Mm.
Sen när vi börjar med de parallella sessionerna efter lunch, ja, då fortsätter det. Då är det mer, kan man säga, både fysisk sport och känslor kring sport.
Mm. Vad det med historia att göra?
Jo, det kan man också belysa historiskt. Vi har Emma Pilskog som är historiker också på Södertörn, men hon disputerade på Stockholms universitet för ett par år sedan. Och hon talar om när Starke Arvid satte världsrekord på Mosebacke och Harry Persson stötte sten. Det vill säga, här har vi då boxare. Och det är då Stockholms arbetande kraftkarlar och boxare 1900-1940. Jag skulle säga att det är ju någon form av maskulinitetsforskning. Okay. Alltså hur såg man, ni vet jag med boxning, det var ju gärna sådär, vad kallade man det, så här gentlemannaboxare. Det var ju liksom en överklassgrej egentligen
från början
med engelsmännen här som kunde det här riktigt. Men sen kommer de här nya idealen att det helst ska vara någon skogshuggare eller alltså kraftkara, stora bjässar liksom. Och det är det hon kommer att berätta den historien.
Ja, det är mustigt också.
Verkligen.
Kropp.
Och sen har vi då i den parallella sessionen Martin Johansson som pratar mer om konkurrerande känslor i nordisk idrottsmedia.
Aha.
Det är vänskap, avund och skadeglädje under 1900-talet. Ja, det är jag också nyfiken på. Så det är den omgången. Ja, sen finns det ju en omgång till då, ungefär från 2:30. Ja, och det bara fortsätter. Då är det en historiker från Stockholms universitet, hon heter Marie Eise. Och hon talar om kropp och känslor i 1500-talets Sverige.
Oj.
Så här blir det riktig historia alltså.
Ja,
lite äldre historia. Men där blir parallellsessionen ett helt annat tema. Som vi också knyter an till idag. Och det är flyktingskap.
Oj, ja.
Men i det här fallet så handlar det om flykten från Polen 1968. Efter de antisemitiska pogromerna 68. Och då många judar fick sätta sig i säkerhet då i Sverige. Och den som håller i det här, han heter Martin E. Englund. Och han är doktorand, precis som Martin Johansson. Vi har två doktorander, båda heter Martin.
Jaha.
Men Martin Englund här, han är historielärare. Och första gången jag stötte på honom så var han historielärare på Blackebergs gymnasium. Och han har varit en av de trogna besökarna på Tyresö historiedag.
Vad roligt, så han kommer hit nu som föreläsare?
Ja, nu kommer han hit som föreläsare och doktorand. För han antog som doktorand i historia på Södertörns högskola härom året. Och nu kommer han som föreläsare och det han gör, det är det som kallas oral history eller muntlig historia. Han intervjuar mängder av dem som var judiska flyktingar då 68.
Okay.
För att de ska kunna ge sin bild av både sina erfarenheter och kanske också i någon mening sin identitet.
Mm.
Det här med det judiska. Så det är de olika punkterna. Och sen förstås det obligatoriska för de 30 som får plats. Rundvandring på slottet.
Ja, just det.
Och det är
alltid en succé, va?
Ja, och det är Nordiska museet som håller i det.
Just det. Mm. Och de som redan har gått den där rundvandringen, de är kvar.
Och får aldrig mer gå den igen.
Nej,
jag skojar bara.
Men då är samtidigt en föreläsning kvar då?
Så är det faktiskt inte.
De åker hem då?
Nej, de fikar.
De fikar, just det.
Det är så det går. Fikar och äter något gott kaffebröd.
Ja. Mats, jag pratade faktiskt med en lärare som talade om att det var det här.
Mm.
En kamrat till dig, jag ska inte tala om hans namn. Som man tyckte, varför får inte vi i Tyresö, lärarna i Tyresö, som historielärare, gå på det här?
Ja, alltså, vi har ju skickat inbjudan till alla skolor. Så är det ju upp till lärare eller till
rektorer,
skolledningar att fatta beslut om detta.
Ja. För de måste få ledigt och få vikarier.
Och det är klart att det förstår ju vi också att det kan vara kinkigt. Och vi har, jag vet inte om det är den person vi pratar om, men vi har ju ibland diskuterat att alltså, vissa har ju scheman som gör att det blir, alltså, man kan förstå att det är trixigt. Sen kan man ju andra sidan tycka att det här är nära Det är oftast väldigt bra, och i princip alltid. Alltså jämfört med andra liknande grejer som man åker på, som innebär massa resor och ytterligare kostnader och sådär, så är det ju liksom en billig grej för egentligen för skolorna.
För 800 kronor för en hel dag inklusive mat.
Inklusive mat
ja. Är ju inte dyrt.
Nej, precis. Nej. Precis. Sen har ju det där har ju för sig varit liksom lite balansgång även när jag var kommunalråd. För jag har ju den uppfattningen att man ska liksom fatta beslut så långt ner i apparaten som möjligt. Sen har man ju ibland naturligtvis som ansvarig för detta fantastiska projekt tyckt att det är lite lustigt att det inte kommer fler. Och inte kommer fler lokalt. Ibland har det varit fler, ibland har det varit färre, men jag förstår att det kan vara svårt för en del att komma loss. Ibland kan man ju fundera lite grann på, borde man inte kunna prioritera detta lite högre? Men återigen, jag tycker inte man ska liksom peka med hela handen från kommunalråd eller kommunkansliet, men ja.
Det vore bra om våra historielärare i Tyresö fick möjlighet att gå på det här.
Jag tror de skulle uppskatta det, ja.
Ja, det
sen, sen visst, det är praktiska problem. Och det är ju lite speciellt också. Alltså, lärare är ju ofta en kategori som har väldigt svårt att komma loss.
Ja.
För att liksom många andra som har kontorsjobb, eller så, man har massa att göra, visst. Men man kanske har lite lättare liksom att flytta om saker. Men har du lektion mellan klockan 1 och 3 och den här dagen är mellan 10 och 4, så ja, det är inte alldeles enkelt.
Nej.
Och det kanske också blir ett på sätt och vis större problem då, eftersom man är en liten kategori. Man, det är inte så många historielärare att spela med.
Nej.
Så att, men det är klart att vi har ibland tyckt att det är lite tråkigt att det inte kommer fler lokalt. Men ja.
Då kan väl vi från Södertörns högskola bara beordra rektorerna och skicka dit folk.
Ja, det tycker jag också.
Jag tänker för att från flera gymnasier långväga ifrån så kommer ofta flera lärare.
Ja.
Det kan vara att det kommer 4 lärare.
Precis.
Eller till och med 6 lärare från ett och annat gymnasium.
Ja. Och de kommer väl framförallt från Stockholmsområdet, va?
Ja, det är ju Stockholms län det handlar.
Det är Stockholms län.
Men det kan vara hela vägen ner till Södertälje då, liksom, ja. Och upp till Norrtälje.
Om jag fattar så finns det en annan historiedag där man, alltså nationellt, det finns någon motsvarande grej som man ordnar.
Eller finns det inte 2 till och med?
Jo, en jättestor. Alltså dels så finns ju den för yrkeshistoriker. Men sen så finns ju den här, vad heter det nu, svenska historiedagarna eller sånt där, som den ambulerar, alltså flyttar mellan olika städer och sådär.
För jag hörde någon, i och med att jag intervjuade de som besökarna förra året, så var det någon som sa det, att det här är minst lika bra.
Vad roligt.
Ja, som brukade åka även på den.
Ja.
Och tyckte att det här var, det höll samma eller lika bra kvalitet. Och den var mycket billigare, mycket närmare och mycket lättare att åka till. Och vi pratade alltså om den 15 maj. Det är en fredag.
Yes.
Det är en fredag.
Precis.
Mats, du sa att även allmänheten fick komma om det fanns platser kvar.
Det gäller ju liksom både alltså lärare, om det är någon från Norrbotten som råkar vara i Stockholm eller tycker att det är värt att ta tåget hit, så alla liksom är ju välkomna. Vi brukar sällan få fullt sättet.
Hur många får ni plats med?
70 kanske, va? 60-70 någonting sånt där. Och vi brukar landa på 55-60. Så att, och är man privatperson eller intresserad eller gammal professor eller general eller vad det är. Så vi har inga liksom restriktioner så. Om man bara letar sig fram till anmälningsblanketten eller ringer till någon av oss, så är det bara att anmäla sig och komma och betala räkningen sen.
Vi lägger ut en länk kring det här programmet då, så man kan trycka på och få komma dit. Men de som bara lyssnar då på en vanlig radio och inte är på nätet och när de lyssnar, vart vänder man sig för att anmäla sig?
Ja, just det, du har
då adressen. Finns det en mailadress som, ja, hur säger man detta? tyresohistoriedag@sh.se. Alltså Tyresö historiedag, ett ord fast utan prickar. Och sen är SH, alltså som Södertörns högskola, .se. Där kan man anmäla sig.
Bra. Har ni någon sista anmälningsdag?
Ja, vi har en sista anmälningsdag som är den 11 maj.
Jättetrevligt.
Men man kan väl säga det också, att det är en rolig del av det här är ju att vi har ju en löpande dialog med de som har varit med om vad man tyckte var bra, vad man tyckte möjligen kanske var svajigt och framförallt om vad man har för åsikter om framtiden. Vad man vill ha med nästa gång. Vi har ju också en parallell diskussion i också det här med, ska vi ha pedagogiska inslag. Nu har det väl visat sig kanske att, så vi har ju haft, alltså vi har haft diskussioner om läroplansutveckling. Vi har haft årets historielärare från Gävle som pratade om hur man praktiskt pedagogiskt använder soppburkar och grejer för att illustrera olika ideologier och historiska grejer. Hon var helt fantastisk. Men det lite känslan fick man ju att många tycker ju att, liksom att sitta och lyssna och få ställa frågor och sen prata med kollegorna om vad man har hört, det räcker långt. Mm. Så att vi har nog egentligen inte så stort krav på oss från publiken för att göra annorlunda saker. Men ja, vi hade ju förresten en gång hade vi ju på Kumla herrgård. Vi har ju varit på slottet i huvudsak, men några år var vi på Kumla herrgård och det var också bra. Och på sätt och vis ju lite liksom mysigt mindre då på sätt och vis när det gäller formatet. Då hade vi historisk alkoholprovning. Mycket komplicerat att ordna till, mycket populärt. Va?
Ja, då var det inga lärare som gick före utsatt tid. Annars så är ju lärarna precis som skolelever. Liksom.
Får man gå tidigt ja, så
det,
gör man det.
Ja, precis. Det är, eftersom det är fredag.
Liksom. Ja, exakt, ja.
Men när det var vinets historia var ingen som gick. Alla var kvar.
Precis.
Så det var ju otroligt.
Men det var väldigt komplicerat för att ja, det förstår du ju alla. Det förstår du liksom. Det här, vem ska ha tillstånd? Och ja, för krogen har ju inte tillstånd till och hit och dit. Och, men det var ju en kille från Försvarshögskolan tror jag som körde de här grejerna. Och han visste ju lite hur man brukar göra. Så att, men det var väldigt, väldigt trassligt.
Men hur ser ni annars på historieintresset? Har det ökat i Sverige eller har det minskat, Håkan?
Ja, jag kan faktiskt inte riktigt bedöma det. Det sägs ju att historieintresset har ökat. Men det beror väl också lite grann på vilken historia vi talar om och sånt där. Och alltså bland historielärarna och samhällskunskapslärare och så vidare är förstås historieintresset på topp, det vill säga de som vi vänder oss till i det här eventet.
Då. Men deras elever då? Hur ser de?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag antar att de som läser historia är hyfsat intresserade. Jag hoppas det i alla fall. Jag undervisar ju på högskolan och de studenter jag har, jag menar, de har ju valt historia. Eller det kan till och med, det kan också vara samhällskunskap och då kan jag ha en kurs som heter samtidshistorisk översiktskurs för att de ska få lite djup i bilden och inte bara hålla på med sociologiska teorier och så vidare. Mm. Eller sociologisk forskningsprojekt och sånt. Men så att där kan jag ju uppfatta att det finns ett stort intresse.
Mm. Får jag fråga en sak som jag är väldigt involverad i att min far också var historielärare. Han pratade om att det är vinnarna i krigen som skriver historia.
Ja, absolut. Mm.
Så vår historia, det vill säga det är vad som är sant och vad som är falskt i en historia. Och nu har man ju väldigt mycket kompisar från alla möjliga länder. Och jag har bland annat en bästa kompis som kommer från Iran. Mm. Och vi har ju inte ens fått samma historia presenterat från våra skolor. Så ibland när vi sitter och pratar om någonting som jag tror är fakta, då kan ju han ju säga att det, nej men så var det inte i Mellanöstern, bla bla bla. Därför att han är uppfostrad eller har gått en annan skola. Så det här med, när vi nu har väldigt mycket människor från olika länder som ändå har fått en olika historiegrunder. Hur funkar det när man utbildar?
Ja, det är en stor utmaning. Alltså det, precis som du säger här, alltså när jag växte upp och så vidare, då övades ju alla i en kanon.
Ja.
Alltså alla visste vem Gustav Vasa var.
Precis,
och sånt. Liksom.
Ja.
Men så är det ju inte alls längre. Mm. Och särskilt Södertörns högskola, det är ju upptagningsområdet till stor utsträckning Huddinge, Botkyrka, alltså södra förorterna. Och det är ju, jag skulle säga att en mycket stor del av studenterna, de har inte alls den här kanon som vi hade. Ja. Till exempel talar man om mellankrigstiden. Ja, men mellan vilka krig då?
Liksom. Exakt.
Det. Så att, och det är ju en stor utmaning.
Ja.
Och leder ofta också till väldigt spännande diskussioner. Ja. Bara en sån sak som det svenska samhället som inte, ja, som inte var med i de stora krigen och där staten har praktiserat en neutralitetspolitik sedan 1814, liksom, eller det sista, senaste, tyvärr får man väl säga, kriget då. Jag menar, det är ju en sån dramatisk skillnad, ett samhälle som inte har varit inbegripet i krig under så lång tid jämfört med till exempel de studenter som har bakgrund i Mellanöstern eller Somalia eller något sånt. Va? Då är det klart det är enorma skillnader i historieskrivningen och i förståelsen av historien.
Och även andra världskriget som ändå, ja, nu kanske inte finns så många människor som var med om det, men det var inte så länge sedan i alla fall. Jag har satt med kompisar som ändå hade en helt annan idé om liksom de goda krigarna.
Ja,
det vill säga, liksom, vi är liksom matade med goda amerikaner, goda engelsmän och onda tyskar och onda dem. Hur funkar det här liksom när man plötsligt kommer från ett annat håll. Man kommer från Jugoslavien eller man kommer från Frankrike. Man kommer från alla möjliga delar och har sett en annan bild.
Jag tycker det funkar på ett berikande sätt.
Berikande
sätt. Skulle jag nog säga. Ja. Men det är inte lätt. Och det är inte vår uppgift heller att etablera en ny kanon.
Nej.
Det tror jag det går nästan inte. Ja, jag vet inte hur man skulle göra det. Men jag tror snarare att det skapar väldigt intressant historia. Mm. Nu är det inte så mycket kanske just krigshistoria som jag undervisar i. Nej. Utan det är mer samhällsutveckling och samhällsförändring. Och en otroligt intressant sak, det är ju förstås det här med kvinnors ställning i samhället och så vidare. Där blir det ju väldigt spännande diskussioner skulle jag säga.
Mm. Så historia är ju alltid ett intressant ämne för det.
Ja, för mig. Jag kan ju inte knyta skorna utan historia. Så att det...
ja, Mats Fält, vet du får återigen upprepa vilken dag som vi pratar om som är Tyresö historiedag.
Det är fredag den 15 maj. Precis. Ja. Börjar på morgonen och slutar klockan 4.
Och i Tyresö slott.
Tyresö slott, på Tyresö slott, yes.
Ja.
Och man kan väl lägga till, detta är ett samarbete.
Just det.
Mellan Tyresö kommun, Södertörns högskola, alltså samtidigt Historiska institutet där, och Nordiska museet.
Bra.
Så det är en triangel här.
Mm. Så då hoppas vi att många anmäler sig och ni som lyssnar digitalt får en länk på det här programmet som ni kan trycka på så att ni kan anmäla er till det här. Ni är alltså välkomna även om ni inte är lärare i historia. Utan om det finns platser så finns det möjligheter. Och vad var det kosta?
800 kronor plus moms.
Ja. Så tack så mycket Mats Fält som är före detta kommunalråd. Och före detta ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Yes.
Där du och jag satt och slogs en gång i
tiden. Det gjorde vi, precis. Åh, ja. Oh, vad jobbigt det var.
Ja, från olika partier. Mm. Vi talar inte om vilka partier vi till hade då. Och Håkan Blomqvist från Södertörns högskola.
Och samtidshistoriska institutet där.
Oj,
måste jag lägga till.
Så var det. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag som har lett det samtalet heter Ann Sandin Lindgren. Ja, det var alltså ett program som handlade om den historiedag som skulle vara den 15 maj i Tyresö. Och ni som har lyssnat på det här nu kanske förstår att de har också anpassat sig efter det krisläget som är nu med corona. Och de har bestämt sig för att skjuta fram det och genomföra arrangemanget någon gång under året. Kanske under hösten. Och vi bestämde att vi ändå sänder det här programmet så att det finns några program att lyssna på Tyresöradion som inte bara handlar om krisen med coronaviruset. Och vi hoppas att ni blir inspirerade av lite historia.